Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 229. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hej, hej.
Hej, hej. Distanserat sällskap som vanligt.
Ja, som vanligt. Men det har man, det är ju det som är sällskap nu för tiden. För nästan inte säga det.
Vi har vant oss.
Ja. Idag ska vi prata om en... först och främst om en, ja, man skulle kunna kalla det en riktig höstmatch. Som hade ganska mycket ändå. Alltså Malmö FF, IFK Göteborg. Det var regnrusk och det var corona-återbud och det var fina anfall och det var ett straffmål av MFF. Ett halkmål. Lite krampkänning. Och sen också till och med en, i slutet en bekräftad, verifierad Rasmus Bengtsson-observation. Det var ju, för att tala om fembackslinje.
Det hände mycket.
Ja, och, ja, och titalisterna är sällsynta fåglar nu för tiden.
Ja. Och jag vet inte riktigt vilken ände vill ni börja. Jag tänkte bara konstatera att jag är inte helt negativ till att det är mer än en månad kvar av allsvenskan, för att det är de här riktiga höstmatcherna, det är något speciellt.
Jag håller med dig, Fredrik, och jag tycker att framförallt det här året så känns det liksom som att vi kan få suga på den karamellen så länge det går, med tanke på att omvärlden inte är så där jätterolig, så är det inte fel att allsvenskan håller på in i december.
Ja, speciellt med tanke på att den nog gör ett längre uppehåll efter december också. Vi ska nog räkna med att den går igång i början av april igen.
Nej, det är nästa spännande fråga var den hamnar. Problemet är ju att UEFA fortfarande vill spela ett EM nästa sommar, och frågan är hur länge man kan vänta. Men jag tror väl som du, Fredrik, jag tror väl att man kommer att försöka dra på det så länge som möjligt, för att i april tror jag inte man har såna, några större mängder åskådare på läktarna i alla fall.
Om vi tar matchen då.
Stack vi framåt liksom. Vi,
ja, men det går bra. Det är bara, jag var inte alls beredd på det. Jag har inte ens funderat på det på nästa säsong. Men vill ni prata mer om det så kan vi göra.
Nej, vi kan spara lite sen.
Vi kan återkomma till det. Ja. Om man tar själva matchen då, så kan man ju... MFF har ju startat bra, ganska förhållandevis många matcher den här säsongen. Frågan är om inte detta var en av de mer avancerade rivstarterna. I alla fall utdelningsmässigt.
Hade de inte en match där de hade mål under en halv minut? Eller? Jag har glömt.
Ja, alltså en av dem mer. Jag vill inte...
Nej. Nej, men så var det väl. Det var ett bra anfall som ledde fram till en straff som jag tyckte kändes klar, men som du andra tyckte var tveksam, har jag läst mig till.
Jag har bara läst Roland Nilsson.
Ja, framfrämst honom jag tänkte på.
Ja, men alltså, den kändes inte så där. Det var ju inga våldsamma protester från Göteborgsspelarna.
Nej, det var inga protester alls som jag upplevde. Nej. Och sen dessutom en självklar och väldigt självsäker straff från Anders Christiansen.
Det enda MFF-synvinkel det finns att anmärka på där är, jag inte riktigt förstår varför Arnold Traustason inte nyper till direkt. Han har ju chansen att bara sätta foten till och göra mål, för att han, är det något hans självförtroende behöver så är det ju en mål. Det är för sig fel fot då, vänsterfoten, men...
Jag tror han har lite ur balans där kanske ändå, men det är svårt att säga.
För det är som att han försöker vända bort Kalle där, men ja.
Han kanske vill göra en sån Rosenberg mot Salzburg.
Ja, jag tänkte också Rosenborg-Salzburg.
Ja. Men det känns ju ofta, just med Traustason, det känns ju faktiskt i straffområdet som att han ofta kanske letar ett ännu bättre läge. Så det är ingen slump att det inte kommer ett avslut.
Ja, men en tröst som med gott målförtroende nyper ju bara till där. Alltså, även om det är fel fot så är det ju ett ganska enkelt avslut. Man behöver ju inte ens ta i liksom, för att det är ju oerhört nära mål. Och det är ju skickligt av Nalic att hoppa över den bollen också. Ställer många spelare på en gång.
Nu blev det ju mål ändå.
Så blev det. Kanske MFFs mest behärskade straff på den här sidan millenniet, höll jag på att säga. Nej, men det var ju väldigt lugn och fin inte hörnet, inga konstigheter.
Det är gamlingar säger sin Busses tid.
Christiansen har ju därmed uppnått den smått sanslösa statistiken 2 av 2.
Man trodde inte man skulle få leva och sånt.
Nej, men vi har ju redan innan han började slå straffar ifrågasätter vi varför han inte slog straffar.
Så var det ju. Och, nej, men man märkte samtidigt, man märkte en väldigt stor lättnad när han slog in den. Alltså man hörde på vrålet att det var liksom inte bara glädjetjut. Sen kan jag tycka också att kanske det var rätt länge sedan MFF fick en straff nu, så det kanske inte spökade lika mycket i huvudet. Men
sen är det ju också, det är också lättare rent psykiskt att slå en straff i den tredje minuten, ställningen 0-0 och man har ändå en hel match framför sig, än att göra det i den, vad ska man säga, med 3 minuter kvar av matchen istället och ställningen 0-0. Då är det, får det en liten annan innebörd straffen.
Samtidigt hade ju kunnat, men hade han missat den, då hade ju den här väldigt fina starten kunnat bli något helt annat.
Absolut. Men det finns ju en poäng i det du var inne på när jag avbröt, att han är ju en ganska naturlig straffskytt. Han har ju ett väldigt bra tillslag och en väldigt bra känsla i foten.
Sen efter det så kändes det som, eller inte direkt efter, men efter en stund så kändes det som att MFF drog ner lite på saker och ting och lät Göteborg komma fram i en del anfall. Och även om Göteborgs kvitteringsmål inte var konsekvensen av något spelövertag eller ett tydligt anfall, så var det ändå, kom det ändå under en period där Göteborg hade haft lite att säga till om i alla fall.
Ja, de kan ju möjligtvis ha en straff. 2 minuter innan tror jag målet kommer, så går Lasse Nilsson upp hårt i ryggen på Pontus Wernbloom precis utanför eller på straffområdeslinjen.
Det får man ju säga. Oavsett om domaren dömer straff eller inte, så är det ju känns det som en väldigt onödigt agerande. Att gå in så hårt i ryggen på en felvänd spelare som är nästan utanför straffområdet och riskera att få en straff mot sig.
Mm. Det är lite typiskt Lasse Nilsson att göra sådana aktioner. Sen fick jag bara en känsla av att eftersom Pontus Wernbloom då av alla människor inte protesterade det minsta, så var det kanske ingenting. Men jag kan inte säga att jag såg det på priser ens, om det skulle varit något.
Ja, det är svårt att veta hur mycket han förstärker och hur mycket kontakt det är. Och, det är en väldigt svår situation att bedöma överhuvudtaget. Det pratades mycket fram och tillbaka. Skulle det varit straff om det var en avblåsning och så vidare? I med tanke på just exakt var det hela skedde.
Ja, hur stor det var, passar bra.
Ja, det hade blivit ett evighetslångt varstopp där, för jag tyckte inte det var lätt att se på reprisen heller.
Det ska jag säga en sak som är viktig vad det gäller var just. Och att hade vi haft var så hade det funnits många fler kameror och många fler vinklar som hade bedömt den här situationen. Så att vi hade förmodligen fått en bättre bild om var hade varit aktivt, så att säga. Mm. Men man kan fortsätta diskutera var, därför att något jag inte insåg igår kväll när allting gick så snabbt, vi hann ju knappt se målet för vi råkade titta ner i datorn, så är det ju faktiskt så att det kanske aldrig skulle blivit mål, för det är faktiskt en ganska tydlig offside på Göteborgsspelaren när passningen går över till honom och han sprintar loss.
Det var ju annars, tänkte man, hur kunde Pontus Wernbloom vara så snabb i djupled? Trodde man inte, han måste fått något form av försprång där.
Han var väl en meter eller något sånt kanske, han var tjuvare.
Ja, det kommer tidigt skede. Jag tror inte det var så mycket som en meter, men på reprisbilderna så var det, såg det ganska tydligt. Men där är också svårt. Det är lätt att någonting framställs som offside om man bara får en bildruta. Det är liksom... Där är också i sådana fall VAR ett bra verktyg, för att där har man så många kameror tillgår. Det som kan se ut som offside ur en vinkel behöver inte nödvändigtvis vara det. Liksom. Men absolut.
Men den, jag hänger inte med där riktigt, Fredrik. När du säger bildruta, alltså...
Alltså det är en sån freeze frame, så att säga.
Ja.
Den kan ju vara tagen i en vinkel som gör att en spelare ser ut att vara för en annan, men inte är det.
Nej, ja. Okej.
Okay. De behöver liksom dra i reglaget fram och tillbaka och kanske få det i något annat perspektiv också för att kunna se tydligt.
Men sen nästa sekvens i det här fallet tycker jag målvaktshejden ska försöka reda ut för oss.
Ja, men alltså... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju lite som när Behrang Safari snubblar på bollen i cupfinalen. Det är sånt som kan hända. Men det är ju för att han kommer fel ut. Ju.
Skulle han ut?
Ja, alltså... Jag menar, springer han bara... Han missberäknar ju studsen lite. Den glider ju såklart i gräset. Alltså jag har inga synpunkter på att han går ut där egentligen. Det är ju det att han misstajmar sin löpning och försöker korrigera den, och då trillar han. Jag tycker att det är bra. Är det någonting som Marco Johansson har behövt jobba på, så är det att spela längre ut från målet, tycker jag. Mm. Så att jag hoppas att det här inte får honom att omvärdera det. Sen tycker jag att det är lite... Däremot så tycker jag att samarbetet mellan honom och Anel Ahmedhodzic sen i samband med Wernbloms avslut inte är särskilt bra, för att Marco Johansson är ju nästan tillbaka och täcker större delen av målet utom precis första stolpen. Den luckan öppnar ju, eller släpper Ahmedhodzic när han försöker glida med och täcka så stor yta som möjligt att det blir plats mellan benen. Mm. Det är svårt såklart att tänka klart och vad ska man säga, tydligt i det läget. Men,
jag tror inte Anel Ahmedhodzic vet att Marco Johansson är tillbaka. För annars hade han vetat det, så han hade inte behövt att slänga sig fram. Han kan ju bara stått kvar egentligen. Men jag tycker, jag får också den bilden, men jag blir inte riktigt klok på situationen. Jag har sett det många gånger, men jag förstår inte riktigt. Det känns som att Marco Johansson stannar lite för tidigt. Att han inte riktigt ställer sig i den positionen där han ska vara.
Nej, det känns inte
en meter fel.
Ja, men det känns inte som han trodde på det riktigt. På tillbakalöpningen, så att säga.
Nej, det är nog en bra beskrivning faktiskt.
Han såg ju, det var väl efter att han har sett Wernbloom löpa loss så djupled, så tänkte han är skitsnabb. Han hinner aldrig tillbaka.
Jag tror snarare det att han väntar på ett inspel, att det ska komma någon, att Wernbloom ska spela in bollen centralt igen. Vilket ju är det mest väntade egentligen i det läget. Det är ju ett jäkla bra avslut. Han hittar ju perfekt in vid första stolpen. Det kunde inte varit, det finns ju ungefär en lucka på en sån här 15 centimeter han kastar in bollen, och där träffar han ju perfekt.
Ja, vad kul det här, Wernbloom på den.
Ja. men ska efter, vi, det var ju efter det målet så såg man ju inte till Wernbloom förrän han byttes ut egentligen.
Nej,
man ser väl inte till Göteborg överhuvudtaget att löpa sig. Man ska
vara. Nej, det var inte mycket med dem alltså.
Nej, alltså det var ju, de hade ju två skott utifrån i andra halvlek som Marco Johansson räddade.
Ja, den ena utav dem är en riktigt, riktigt bra räddning. Och vi pratade om det, Max, när man skulle sätta betyg där på Marco. Men det känns ju som att det räddar ju upp hans betyg. För han har ju i övrigt inte så jättemycket att göra. Men den bollen, det är ju en bra räddning för att han är på väg åt andra hållet. Och den sticker iväg längs gräset mot hörnet. Så att det är skickligt.
Ja, och det är ju lite så. Är det någon avslut man kan släppa, så är det skott utifrån. Är de så bra så att de går in, så får man bjuda på det. Men MFFs match då för resten var ju ungefär som de första 75 minuterna mot Djurgården, kan man säga.
Ja, nästan tycker jag. Alltså jag tycker att MFF är mycket bättre mot Djurgården egentligen. MFF behöver inte vara så bra mot IFK Göteborg, för de har ju bättre spelare på egentligen alla positioner. Om man tittar lagdel för lagdel, och så är det väl egentligen bara målvakterna som är någorlunda jämna egentligen. I övrigt är ju MFF bättre på alla positioner.
Det är ju också att man, jag tycker att man får tag i och får övertaget på mittfältet väldigt tydligt, och det ska man kanske ha mot Göteborg, men jag tycker att Anders Christiansen är helt magnifik, lite djupare ner men borde vara nästan, och sen Adal Akip som gör ett sånt hästjobb i löpningar och vinna boll och skapa energi. Han ersätter på sitt sätt Berget med den energin, även om inte positionen är densamma. Plus om jag får räkna Adin Alic nästan som mittfältare också, så tycker jag också att han gjorde ett bra arbete lite högre upp i banan. Dock lite slö i defensiven, det får han faktiskt tåla att man säger. Men de tre tillsammans tycker jag tog tag i matchen på MFF.
Vad gäller Akip så tänkte jag vilja fråga, det är ju så att säga, positionsmässigt så har han ju ersatt Oskar Lewicki i de här senaste matcherna. Lewickis skada som vi fortfarande inte vet någonting om ska ju enligt Jonald Tomasson vara okej nu till nästa match. Det vill säga derbyt mot Helsingborg på måndag. Men det jag vill fråga är, när Rakip ersätter Lewicki, vad får man och vad förlorar man?
Ja, men du får ju djupledslöpandet på ett annat sätt.
Man kanske får, man tittar vad man får med Rakip, så tycker jag det upprinnelsen till 2-1 målet som MFF gör är ganska tydligt vad man får, och som är snabb bollvinst och det här kvicka direktpassningsspelet efteråt. Det är väldigt typiskt Rakip, tycker jag. Sen så det man tappar då i en sån här match, så tycker jag det finns, jag tycker jag är helt rätt av MFF att spela två stycken, ja, vad ska man kalla dem, tvåvägsmittfältare som de trots allt är då, eller Rakip och Anders Christiansen, egentligen ganska lika, men de blir väldigt svårfångade. Man behöver kanske inte riktigt samma defensiva trygghet. Titta till exempel när Bonke får komma in i andra halvlek. Nu är ju Bonke på inget sätt på Oskar Lewickis nivå, men där tappar ju MFF det drivet på mittfältet som man hade innan då. Men Lewicki är ju betydligt bolltryggare, om man får vända på det, i en annan typ av match.
Och AC tycker jag tog ett ännu större defensivt ansvar än han brukar. Han gick väldigt, framförallt i andra halvlek, gick han väldigt djupt ner och både vann och hämtade upp bollar.
Jag tycker också att han har blivit bättre i den rollen, för att det var tidigare så var han ju också ibland när han inte trivdes i matchbilden, kom han väldigt djupt ner och blev ofta att han trampade lite boll och nästan, alltså han drev inte upp tempot så mycket som MFF vill. Där är ju Jonald Tomasson väldigt, väldigt noggrann med att han vill ha fart på bollen även från de positionerna. Man ska liksom inte stå med bollen på mittfältet och titta höger, titta vänster, leta efter den bästa passningen, utan man ska liksom sätta fart på bollen fort. Och där har Anders Christiansen blivit mycket, mycket bättre på det senaste åren, tycker jag. Det är liksom inte det här bolltrampandet som ibland kunde vara fallet.
Om man kort blickar framåt mot derbyt då på måndag, om det är som Tomasson säger att Lewicki är okej och tillbaka och spelklar, ska han spela i den matchen eller ska man köra vidare då med Rakip och Christiansen?
Jag tycker Rakip och Christiansen har gjort två väldigt, väldigt fina matcher tillsammans mot Djurgården och mot IFK Göteborg. Så jag tycker att de ska få fortsätta spela.
Ja, det är nog dumt att ändra i det här läget, men det är lätt att plocka in Oskar om så behövs, så att säga. Han är väl ingen 90-minuters spelare efter någon veckas uppehåll här ändå kanske.
Jag var också nyfiken på att höra lite mer kring, eller om resonemanget kring Adin Alic, som ju förutom att han har saker att arbeta på i hemjobbet, så känns det ändå som att han har tagit ganska stora kliv här, framförallt under hösten.
Jag tycker framförallt man märkte det igår, måste jag säga, att han var lite mer bestämd i sitt agerande, lite snabbare. Han kan fortfarande behöva kapa någon halv sekund ibland på sina passningar och sina vändningar. Det är lite superettan tempo ibland fortfarande, men visst är han på väg någonstans till något bra.
Han är en fascinerande spelare på det viset att han kan göra vissa saker som ibland kan se lite oskickliga ut. Att han tappar bollen och får den lite för långt ifrån sig ibland, och har inte riktigt det split vision som man kanske behöver. Men han har ju den här speciella förmågan att vara på rätt plats och att ligga bakom poäng. Det är han som slår det här skottinlägget som Ola Toivonen gör 2-1 på till exempel. Det är ju liksom, jag tror inte det är så att han nödvändigtvis ser Ola Toivonen vid bortre stolpen, utan det är en känsla av att där ska han sätta in bollen hårt liksom, för där borde det vara någon. Sen slår han ju också inlägget efter en bra fint till 3-1 också. Så att han hoppar över bollen innan straffen som leder till 1-0 då. Han är jäkligt med i situationerna där det händer. Och det är, ja, det är den bästa egenskapen man kan ha hos en toppstriker.
Känns också som att han har här på sista tiden lärt sig lite mer och blivit bättre på närkampsspelet. Han vinner lite fler närkamper än vad han gjorde tidigare.
Sen vet jag inte, jag tyckte nästan han blev bättre ändå när Thelin kom in och var där i mitten där framme. Jag ser inte honom riktigt som den här spelaren som jag vill se längst fram i mitten, men det är kanske en felaktig syn från min sida.
Vad gäller Thelin då? Fredrik, du tyckte att skrev i din krönika efter matchen att du gör vissa tolkningar av situationen.
Ja, men när man har lagets bästa målskytt tillgänglig och inte välja att spela honom, även det är ju trots allt en match.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Tyngd IFK Göteborg hemma, även om IFK Göteborg är på ett helt annat ställe än vad de har varit de senaste åren. Så att välja Nalic ändå. Han gjorde ju trots allt inget mål mot Djurgården senast. Det hade ju gått att motivera att spela Thelin från start. Det säger väl någonting, tycker jag. Han har ju en förmodad ganska hög prislapp om man vill köpa loss honom till Thelin. Och jag vet inte om MFF så här i coronatider anser sig ha råd att liksom investera de pengarna i honom. Eller om de tycker att han är värd de pengarna, sett vad man får för det.
Men vad ska man säga det här som någon sorts förhandlingstaktik?
Jag tror inte det, men jag tror att det ligger mycket i, alltså att det finns en tveksamhet i MFF om man ska satsa på honom eller inte. Av just ekonomiska skäl, Malmö kommer att göra en förlust på kanske 50 miljoner i år. Det blir väldigt intressant att följa överhuvudtaget hur det laget kommer att formas nästa år. För det blir ju en del förändringar, det känner man ju redan. Så man ska komma ihåg att han har varit lite skadad också till och från, så om det fanns något sånt med i bilden. Men jag var förvånad att han inte startade. Det är ju möjligt att det finns någon mer tanke bakom, men jag tror det handlar mer om en osäkerhet om hur Malmö ska ha råd att forma sitt lag till nästa år faktiskt. Och möjligtvis också att det av det skälet kan vara en förhandlingstaktisk grej, att man inte vill visa sig för angelägen mot Anderlecht. Att man kanske väntar in vad som händer i vinterfönstret och försöker få ner prislappen helt enkelt. Det kan vara mycket möjligt.
Ja, men det är ju svårt att veta exakt vad Thelin skulle kosta, men säg, de siffrorna som har nämnts är ju någonstans mellan 15-20 miljoner ett lossköp. Då vill man ju för de pengarna ha en anfallare som levererar när det är som allra, allra, allra viktigast. Och när MFF mötte Granada så gjorde Isak Thelin, det går inte att komma från, han gjorde inte direkt någon stor match där. Hade oerhört svårt att komma loss. Var inte den här avlastningspunkten och ledaren som han till exempel haft i Marcus Rosenberg på den positionen tidigare då. Förstås orättvist då att kräva att en spelare ska hålla Rosenberg klass liksom direkt när man kommer tillbaka. Men ni förstår vad jag menar där någonstans. Att det, med tanke på de här just Granada-matchen så kan man förstå att det finns tveksamhet när man ska lägga ut så mycket pengar för en anfallare. Sen behöver ju inte det här ledas exakt till att han inte startade mot IFK Göteborg, förstås.
Ja, det gör ju, nu är vi alldeles för tidigt på det, men det är lite som det jag var inne på, att är inte Thelin kvar, köps Anne loss i vinter, försvinner Rasmus Bengtsson, försvinner Behrang Safari, ja det vet vi att han gör. Det kan Anders Christiansen kan försvinna i vinter, det kan bli en väldigt turbulent fönster i fortfarande i stark coronatid, så att det blir väldigt spännande att se vad som händer i december när MFF har säkrat guldet.
Det man kan konstatera är ju att skulle Armin Holzic och Christiansen försvinna, så lär det ju om inte annat komma in lite pengar.
Så är det, i alla fall med Anneli. Jag misstänker väl att det finns klausuler runt Christiansen på något sätt. Fast nu talades ju om ett väldigt stort bud den här gången. Så att det är möjligt att det inte finns så fixerat den här gången.
Ja, MFF och Anders Christiansen tackade ju nej till ett bud från Saudiarabien som enligt uppgifter var värt ungefär 30 miljoner kronor. Vad säger det ett år som detta när MFF ändå, som du sa Max, kommer att gå 50 miljoner back?
Att de inte hade råd att tacka ja. De insåg risken att tappa ett SM-guld som kan betyda oändligt mycket mer pengar nästa år. Skulle jag vilja säga.
Man kan också, om man är lite, man kan också tänka att hade budet, ett liknande bud kommit från en annan liga, så kanske huvudpersonen själv hade varit mer intresserad.
Det är möjligt, det pratas ju med väldigt hög lön nu, det har jag ingen aning om, men Saudiarabien, de betalar ju väldigt mycket där borta, men Anders Christiansen kanske någonstans har lite högre ambitioner än så fortfarande med tanke på hur duktig han är. Han är ju ändå och tangerar och är uttagen i danska landslaget, och då ska man ju inte spela i Saudiarabien kanske.
Fredrik, du berörde ju 2-1-målet innan med Nalic framspelning där till Toivonen, men det var ju ett av många MFF-anfall den här säsongen där bollen har gått väldigt snabbt, och det har varit väldigt liksom eleganta anfall som i alla fall för många allsvenska lag nästan inte går att försvara sig mot.
Ja, men det är ju det, det är ju den fotbollen Jonald Thomas vill spela. Och nu har ju spelarna lärt känna varandra bättre där framme, och då händer det där oftare.
Det var ju ett väldigt snyggt mål, och Toivonen visar ju en otrolig känsla. Han var ju ärligt och helt övertygad om att han var på rätt sida.
Han vände sig till och med om och pekade mot den spelaren som upphävde offside.
Då vet man att man är rutinerad när det kommer till att samtala med domaren, när man till och med som målgest har ett domarsamtal. Det är liksom, det är en nivå över de flesta andra.
Ja, det var så fascinerande också, för Göteborg protesterade ju väldigt kraftigt och var ju helt övertygad om att det var offside, men det slutade väldigt tvärt när man av någon anledning lät tv-bilderna rulla vidare och strecket drogs mycket tydligt på storbildsskärmen, och man såg att han inte var offside. Vi trodde ju, jag satt precis bakom domarkontrollanten Ivarsson, och han var ju också övertygad om att det var offside, men så fort han ser reprisen så visste han ju att han sa det är ett fantastiskt domslut från assisterande domaren att inte vinka.
Och den assisterande domare som medan reprisbilderna kom fick en ordentlig avhyvling av Pontus Wernbloom som sa att den här får du ta på dig!
Sa han något mer sen?
Nej, han sa väl inget mer efter det.
Jag har aldrig sett protester ta slut så snabbt som de gjorde efter att den bilden kom upp på skärmen. För det var liksom, det fanns inte mer att tillägga.
Sen kändes det ju ärligt talat som att resten av matchen var någonting som MFF spelade av, mer eller mindre.
Ja, men så var det ju. Det man kände, jag körde ju direktrapporteringen, och supportrarna vid datorer och tv-apparater var ju väldigt oroliga att liksom det skulle klappa igenom som mot Djurgården, men det var ju aldrig på väg åt det hållet, och Göteborg hade ju inte den, trots att de bytte väl in 5 man i rask takt faktiskt.
Mm. Ja, det trippelbyte på
Ett dubbel, ett trippel,
ja, och det hände ju ingenting direkt efter det, trots att det var rätt starka namn de fick in faktiskt.
Det var, det fanns någon sekvens där någonstans runt minut 80 där det faktiskt såg lite, lite virrigt och stressat ut i MFFs straffområde. Där jag fick känslan av att det ändå fanns lite tankar på det som hände senast. Där det tog lite, där de inte liksom lyckades riktigt spela sig ur, ur straffområdet som de ville.
Ja, det kan ju stämma, ja.
Mm. Och det var ju intressant att Gunvald Tomasson för första gången i år, tror jag i alla fall om jag inte missminner mig, väljer då att gå ner på en fembackslinje om man räknar bort de här matcherna mot Wolfsburg då.
Ja, det kändes ju som ett väldigt smart drag att göra det, måste jag säga. Det var ju en mental signal också att nu stänger vi där.
Ja.
Vad kan man... Kan man dra några som helst slutsatser av, att, av det faktum att Rasmus Bengtsson fick komma in? Eller är det liksom så långt... Det är förklaringen så enkel som att de... ja, alltså Frans Brorsson blev sjuk, lämnade återbud och om man nu skulle stänga i slutet så fanns det inga andra mittbackar.
Det hade funnits på Rang Safari möjligtvis, men det hade väl inte varit så smart mot just Göteborg just med tanke på vad som hände där uppe i cupfinalen. Så det var väl... Jag undrar om inte... Jag tror det var faktiskt det var två saker. Det var ju inte så att de var extremt pressade. Liksom Bengtsson var det naturliga valet, givetvis. Men det var kanske också ett lite... Vad ska man säga? Ett psykologiskt val. Kanske inte så mycket mot Bengtsson, men kanske mot sig själv för Jon Dahl Tomasson. Att min sann, nu ser ni att jag släpper in honom. För jag är helt övertygad om att han har sett och hört kritiken av att Bengtsson har varit helt borta från spel. Så det var kanske ett rätt skönt tillfälle för honom att göra det. Vad vet jag? Jag vet inte om han funkar, så det har jag ingen aning.
Var det, såg ni någonting alls i spelet som gick att bedöma, tycker ni, av Bengtsson?
Nej, det, nej. Jag kan inte säga det. Inte direkt, liksom.
Nej.
Han ser mest lugn och trygg ut när han kommer in. Han hade en missad passning, men han, han inger trygghet, tycker jag, när jag ser honom.
Mm.
När vi sitter här och pratar så är det måndag eftermiddag. Malmö FF har då i talande stund 10 poäng ner till tvåan Häcken. Det kan vara 8 poäng ner till tvåan om Norrköping eller Elfsborg vinner ikväll. Det är 5 omgångar kvar. När blir Malmö FF svenska mästare?
Ja, vi ska ju säga först då att när du säger att Norrköping eller Elfsborg kan vara 8 poäng efter, så har de ju... Ja, de har lika många matcher spelade som Malmö. Ja, just det. Det
är
så det krävs 9 poäng till för Malmö att säkra allsvensk guld. Och det har jag svårt att säga att de kan missa. Det kan faktiskt bli redan mot Sirius nästa helg igen. Men det dröjer nog någon match till.
Mm. Ja, det mesta... Mycket talar väl för att det blir den här Hammarby borta. Det är inte bara att det är att åka upp till Stockholm och hämta guldet. Sådär, men...
Det har ju nästan varit en viss poäng om det blir där, men vi ska också komma ihåg att det är Häcken-Djurgården, den här hängmatchen spelas ju på torsdag och den har ju en viss betydelse också. Skulle Häcken förlora den, då ramlar det ju ner till ytterligare ett poängsmarginal, och då tror jag nu att det kan vara klart mot Sirius faktiskt. Jag utgår från att Malmö trots allt slår Helsingborg.
Ja, tack. Precis. Ja, det är väl just det som man inte ska... Det går ju kanske att åka på ett kryss där uppe eller något sånt där. Så någonstans så är det ju ett desperat lag i botten. Värre större mirakel har ju skett liksom.
Man ska komma ihåg om man tittar framåt. Bara för att säga i sammanhanget så... alltså innan Malmö möter Sirius. När nu MFF möter HIF. Så möter alltså Häcken, Hammarby borta. Så att de kan ju ha 2-0 här.
Mm.
Och Djurgården och Hammarby, det är inte alls möjligt.
MFF har alltså kvar att möta HIF, Varberg och Hammarby på bortaplan. Sirius och, får ni hjälpa mig?
Sirius och Östersund hemma.
Sirius och Östersund. Ja, det är bara 5. Just det. Så att det känns ju som att det finns... nej, det handlar ju mest om att pricka in rätt dag här. Men om man nöjer sig med att blicka framåt derbyt till att börja med, så möter man ju då ett HF som har förlorat 3 av sina 4 senaste matcher. De gjorde en ganska okej september. Där de vann 2 matcher. Men förutsättningarna här inför denna känns ju att det är mycket som är ganska likt matchen mot Göteborg på något sätt.
Det är också en skillnad. Alltså mot ett normalt år så hade vi sagt att Malmö ska åka upp till Helsingborg mot ett bottenkrigande HIF som kommer att ha supportrarna i ryggen. Men det har de ju inte. Det är ju vilken match som helst på en vanlig gräsmatta. Så att, desperationen kan ju möjligtvis ses i spelet, men det är ju inte i form av något extra stöd.
De har ju också haft otroligt många skador under säsongen, och det har de fortfarande. I matchen mot Örebro hade de inte ens full bänk.
Det var så illa.
Och då hade de ändå fyllt på med en massa juniorer. Så det är liksom... man kan ju säga att med tanke på hur deras säsong har sett ut skade- och hälsomässigt, så har de ändå fått ut ganska mycket av det laget. Men tror ni, finns det något sätt som ni ser att HF skulle kunna utmana MFF? Nu är det inte någon publik som kan hjälpa dem.
Alltså de kan ju blixtra till emellanåt, och de har ju stört bra lag. De tenderar ju till att vara bättre mot bra lag. Genomgående den här säsongen faktiskt. Och Van den Hurk där uppe är ju en stökig anfallare att göra med. Och menar fasta situationer, det kan hända grejer. Så att det...
Ja, det vet man. Det vet ju MFF.
Ja, men exakt. Nej, men det går ju att såra MFF där. Så att det är ju... Nej, alltså MFF åkte ju på... Var det året som HIF åkte ur, så gick man ju på pumpen uppe på Olympia. Liksom. Så att det, och då var ju läget i HIF liknande som det är just nu. Om än tidigare på säsongen.
Ja. Mm. Alltså det är svårt att... Nu spelar de ju inte från på måndag. Så att man kan ju tänka sig att skadeläget kan ljusna något i Helsingborg också. Mm. Så att de i alla fall kan fylla bänken.
Ja, får de tillbaka Martin Olsson så gör det ju väldigt stor skillnad för dem.
Ja,
det är intressant igen faktiskt att Malmö kan spela på resultaten. Alltså alla lagen där bakom, om man uttrycker det så, spelar tidigare i den här omgången. Det kan ju ha en viss betydelse att få resultat i ryggen här.
Ja, och det är ju såklart till MFFs fördel att de möter varandra ganska mycket. Men det blir det också när det är så många lag som ligger samlade inom ett litet avstånd. Och det gör ju också att många av de matcherna så kommer det ju vara viktigare för lagen att inte förlora än att vinna. Vilket ju såklart också då är till Malmös fördel. Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att tillföra. Har ni något vettigt att säga?
Nej, men det är på ena sättet, det går ju alltid att förkovra sig ner i så här specifika detaljer, men någonstans var det här, ja, det var ännu en seger på väg mot guldet. Eller ännu har ju inte vunnit så mycket som man kanske skulle förväntat sig att man skulle ha gjort. Så det är ju, jag vet inte, det känns som att vi bara går och väntar på att det där guldet ska säkras. Och det är frågan hur snirklig vägen blir, men den leder ju onekligen till det 21:a titeln.
Men jag tänkte
när du säger så, Fredrik, så kommer jag att tänka på 2016 säsongen med Allan Kuhn. Där det var lite samma, man tyckte inte de spelade så himla bra, men man gick ändå mest i slutet och väntade på när de skulle säkra guldet. Och det här, den fråga jag ställer nu är kanske någon som ni vill skjuta fram och fundera mer på, men jag tänker ställa den ändå. Vad är det, om man jämför den här säsongen med just 2016, finns det några skillnader ändå?
Jag skulle säga att grundspelet är mycket intressantare detta året, och det finns en tydligare röd linje i vad man vill göra på plan, snarare än att det är... Så var det kanske till och med. Likheterna var större i början på säsongen skulle jag säga, då det ofta var upp till ledargestalter i laget, som kanske framförallt Anders Christiansen, att ta matchen i hamn så att säga. Men nu finns det ju liksom ett kollektiv, en röd kollektiv tråd som gör att MFF är som ett maskineri liksom i sättet man jobbar, som är rätt häftigt att se emellanåt. Vissa matcher fungerade väldigt bra, andra matcher inte så bra, men ta till exempel första halvlek mot Djurgården var ju oerhört imponerande ur ett kollektiv bemärkelse.
Malmö har ju många duktiga individuella spelare nu också naturligtvis, men 2016 var det ju egentligen ett guld som säkrades för att alla spelarna var så bra individuellt så det gick inte att misslyckas som lag. Och det var ju väldigt, byggde ju väldigt mycket på AC:s styrka, på Rosenbergs styrka, inte minst. När du säger Fredrik, så det är två saker som jag bara tänkte på där. Man ska säga kort vad det gäller lagen bakom. Så jag vet inte, det är kanske väldigt psykologiskt och teoretiskt resonemang, men det kommer ju till en punkt när de börjar inse att de ska börja jaga varandra om Europaplatserna. Jag vet inte i vilken mån det kan knäppa igen matcher där de möts inbördes till exempel.
Nej,
det är väldigt många lag som står som det.
Men att det blir viktigare snart för dem. Det blir snart för dem viktigare att inte förlora än att vinna.
Ja, så kan det absolut bli. Och sen det andra lilla grejen då, som egentligen leder oss in på den avslutning som vi dessvärre har sumpat några gånger.
Jag ber om ursäkt för det.
Så när man just idag, innan kvällens matcher, läser den allsvenska tabellen, så är den så dyster så att om jag inte minns alldeles fel här nu, så är det så att lag 10 till 16 med ett enda undantag, AIK. Nej, förlåt. Nu ljuger jag. Lag 12 till 16. Nej, lag 10 till 16. Nu ska jag ha rätt på det. Lag 10 till 16. Samtliga spelar på gräs.
Så har det ju sett ut ända sen Östersund lite halv oväntat började vinna en massa matcher i rad och plocka poäng. En liten tröst är ju då att både Halmstad och Degerfors, som såg ut att ta klivet upp från Superettan, båda spelar på gräs. Och jag förväntar mig att det allsvenska laget som får kvala neråt klarar sig. Det kan ju bli så att de får kvala mot Öster som också spelar på gräs. Då är det ju i alla fall ett nollsummespel.
Ja, det är väl Öster och Jönköping och de spelar väl på gräs båda två, va?
Jönköping har ju lagt om. Eller ska lägga om.
Nej, de ska lägga om när de bygger en ny arena.
Ja. Det är i alla fall ett ideologiskt konstgräslag. Så det räcker.
Så är det.
Men med det resonemanget avslutar vi här. Vi kommer säkert att återkomma. Det kanske är så att vi sitter i slutet av november och tänker, åh, vad det är trevligt med konstgräs. Det går att spela fotboll på det den här tiden på året. Till skillnad. Jag gissar att det kommer komma en och annan tungsprungen gräsplan här i slutet. Men det är härligt.
Så är det.
Det är ju som när Ljungskile kvalade upp till Allsvenskan. Den planen, ja, den skojar man inte bort. Alltså.
Det hade vi inte gjort på konstgräs.
Nej, det är helt sant. Det här har varit avsnitt nummer 229 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.